Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar jag Kenneth Danielsson, vd för Mindshare, en av Stockholms största mediebyråer, med en omsättning på nästan 1 miljard och hundratals kontor runt om i världen. Vi får bland annat höra att han ville bli jumpalärare, att han sålt kopiatorer och att hans första jobb i mediebranschen var på TV Stockholm. Vi hör också att han spelar i ett band som uppträtt på Allsång på Skansen, att han spelat hockey och fotboll på elitnivå och att han designat och producerat en avancerad grill för skärgårdens smarta grillmästare. Det är ni. Det är med glädje jag intervjuar just Kenneth idag, så häng på allihopa. Hej. Välkommen hit Kenneth Danielsson, vad kul att du kommer att göra oss sällskap på podden.
Ja men tack så mycket.
Kan inte du börja med att berätta lite vem du är så att man får lite bakgrund på dig?
Oj, vem är jag? 47 år, uppvuxen i Bålsta, flyttat till stan och bott i norrort i Danderyd sedan dess, gift. Har 3 barn.
Mamma, pappa, syskon?
Ja, mamma, pappa. Pappa snickare. Har varit egenföretagare hela sitt liv. Min mamma jobbar på ett kontor. Visste inte riktigt vad hon gjorde, men hon jobbar på kontor. Och jobbar med fastighetsskötsel på olika sätt. Jag har en storbror. En bror som är 4 år äldre än jag. Som jobbat länge med pappa, men idag är försäkringsrådgivare, heter det så? Där man tittar på vilken typ av skador som försäkringsbolaget kan gå in och täcka. Jag vet inte riktigt. Reglerare kanske det heter.
Ja, kanske reglerare.
Problemförsäkringar. Sen ett antal år. Han bor i Täby. Så.
Ja, du och brorsan då? Hängde ni mycket när ni växte upp?
Vi slogs mycket.
Är det så?
Ja.
Vem brukade vinna då?
Det var nog, han var ju 4 år äldre så att, det var nog han som vann oftast. Men jag fick köra alla de här fula knepen och slå lite på sidan. Och sen, jag kommer ihåg när vi var små, så pappa jobbade som snickare så han kom ju hem tidigt. Och vid något tillfälle så hade vi bråkat och jag hade låst in mig på toaletten. Och visste att om 40 minuter kommer pappa. Så jag står på insidan och håller i handtaget allt vad jag orkar. Och på utsidan står min bror med skruvmejsel och hänger och försöker komma in för att vi har liksom haft en fight. Så vi slogs ganska mycket. Jag har också fått höra
att det blev mjölksyra efter 40 minuter.
Ja, men lite så. Och sen kom pappa, då öppnades dörren bara. Allting var bra, inga bråk liksom. Det var. Men jag fick höra också att mina föräldrar hade landställe i uppe vid Dalarna, vid Rättvik. Lenåsen hette det. Och sägen säger att de sålde det för att vi bråkade så mycket när vi åkte dit.
Aha, i bilen?
Ja, och det här var ju på den tiden när man inte hade bilbarnstolar eller såna här grejer, utan vi låg ju i baksätet på Volvo kombin.
Kenneth och brorsan löpte amok.
Ja, precis, Rickard. Vi slogs efter 5 minuter, frågade man hur långt det var kvar. Efter kvarten hade vi slagits och någonstans efter 45 minuter så kom armen, som vi kallar för, och det var pappa körde då när han slängde bak armen och försökte få tag i någon och liksom skulle lugna ner oss.
Just det.
Vet inte hur mycket sant det är, men det är en rolig historia.
Mm. Det ser man.
Ja.
Och sen då, hur börjar du med jobb och när vi kommer in på den svängen?
Ja,
Höll ni på med nästan, sport förresten?
Jag tänkte säga det, man måste nästan börja med skolan och idrotten. Jag har idrottat jättemycket i mitt liv. Spelade både hockey och fotboll på ganska hög nivå från 12 års ålder. Spelade fotboll i Brommapojkarna. Åkte liksom land och rike runt och även ute i Europa och spelade turneringar och sånt. Och på vintrarna spelade jag ishockey i AIK. Var samma sak. Så jag hade sådär en otroligt intensiv idrottsuppväxt, om man får säga så, på elitnivå. Jag tränade 6-7 gånger i veckan på vintern och 6-7 gånger i veckan på sommaren. Och under några månader i mellanperioderna så var det liksom 10-12 gånger. Och utifrån det så bildades väl min liksom min vilja att jobba. Jag fick ju sommarjobba hos min pappa då, som var snickare. Som hade ett litet företag, det var väl en 10-20 stycken. Och jag tyckte att det var det värsta jag visste. För att det man fick göra på ett bygge när man var liksom 16 år, det var ju att sopa och bära skit och liksom bli häcklad av de anställda, liksom chefens son och sådär. Och jag tyckte att det var jobbigt, för att jag var trött av att jobba, så att jag orkade liksom inte träna på kvällarna på den nivån. Men i skolan ville jag bli gymnastiklärare, så jag valde liksom linje för att jag skulle få höga betyg för att komma in på GIH och allting. Men när jag väl var där så tyckte jag inte det verkade så roligt att gå i liksom gymnastik och overall i hela året och sådär. Men jag var väldigt liksom idrottsintresserad i sig, så att då sökte jag mig vidare och kom in på någon sån här French Shutout, tror jag det hette, någon ekonomiprogram man kunde gå. Men jag hoppade inte på det, utan jag började jobba istället med min dåvarande svärfar som jobbade med kläder. Så jag höll på med kläder i många år. Han importerade kläder från Frankrike och Portugal och hade en sån grossistagentur. Så vi ställde ut på modemässor och packade kartonger till olika butiker.
Fick åka runt och kika på fint
i, ja, och vi åkte
i Europa då, kanske?
Nej, jag var inte ute i Europa och tittade på kläder. Men däremot så tog vi canvas-turer i Sverige där vi liksom hade med oss en kollektion. Och sen åkte vi runt i och bara knackade på butiker och sa hej, vi säljer kläder. Det var liksom kringresande i damkläder, vilket var väldigt spännande. Så jag gick igen business school och det var jättekul, jättebra. Helt plötsligt kände man det här lusten, det var roligt att läsa och plugga. Det hade man ju inte haft i gymnasiet heller liksom. Och att det var kul att plugga, utan det var ju bara ett nödvändigt ont. Men nu var det helt plötsligt roligt att läsa Kotler och läsa liksom de här marknadsföringsteorierna och vara på föreläsningar och liksom kände, wow, vad häftigt.
Få lite inspiration.
Jättemycket så. Och efter det så fick jag jobb på någonting som heter TV Stockholm. Och TV Stockholm var då de som sålde eller som sände lokal-tv i Stockholm. Och då fick jag jobb som säljare där.
Just det.
Och jag var ett halvår på en sån här provanställning. Och så fick jag inte fortsätta. Så jag var helt knäckt och tänkte såhär.
För du ville det där?
Nej, men jag tyckte att jag gjorde det jag liksom hade förväntat mig. Jag hade sålt liksom enligt grejer och sådär. Fick väl inget riktigt svar, men det är ju såhär, man är lite osäker i sig själv om man gör rätt. Och jag vet ju att de andra i säljteamet där var ju också unga liksom. Man vet inte vad anledningarna är liksom. Men uppenbarligen tyckte de inte att jag var rätt, så att jag fick inte fortsätta den här provanställningen. Och jag kommer ihåg att jag var helt knäckt då. Alltså från liksom att det var så tråkigt till att det var så himla roligt. Och sen så pass kort inpå ändå fick jag en sån här örfil. Att,
få lite nobben känner man ju
då.
Ja,
lite så var det. Men det ledde i alla fall till att jag, och TV Stockholm köpte sen av TV4, som idag är TV4s lokal TV-partner, så sålde ju TV-reklam eller lokal TV-reklam. Det ledde sen till att jag fick jobb på Skandinavisk Mediekonsult, som var en svensk eller nordisk mediebyrå. Och det var väl där.
Sen var du fast.
Lite så var det. Men jag tror att det var också där jag blev uppfostrad, om man nu får vara lite hård. Både i hur man beter sig, hur man tänker långsiktigt. Jag kommer ihåg, det var liksom Det är ju vänner som jag jobbar med idag som jobbade där och kompisar som har varit med länge som jobbade där. Och så där. Men det var en otroligt hjärtlig och kemisk liksom, relation. Men den var också uppfostrande i att så här gör man och så här gör man inte. Kung på kvällen, kung på dagen, allt det här var liksom väldigt... Jag tror att det gjorde mig väldigt nytta. Dels att jag hade fått den här örfilen innan, att jag kanske var lite mer ödmjuk. Jag kom ju som en så här, idrottskille. Du vet, varit lite för duktig för unga åldrar och liksom känt att du har sprungit på. Liksom. Och sen kommer man in i arbetslivet och tänker att det är så här, jag lutar för sig och liksom göra bara.
Lite springa snabbast kommer jag först. Och så var det ju sporten liksom.
Men, lite så kanske. Men här var det ju kunskap man sålde. Och det gällde att tänka på vad man levererade. Och liksom hur man, ja, men både hur man uppför sig och klär sig. Och till hur du agerar i möten. Och att du har, jag kommer så väl ihåg en kvinna eller tjej, kollega som jobbade där. Så vi var på ett möte. Och jag var så exalterad i det mötet. Hade slängt ut massa idéer liksom och efteråt så säger hon till mig så här, men du, två saker, så vi är ett konsultbolag, så det ena är att vi säljer ju våra idéer, vilket innebär att vi kan inte bara kasta ut alla idéer så fort vi får dem, utan vi ska ta hem dem, paketera dem och sälja dem. Det är liksom det vi lever på. Och det andra är att man får aldrig glömma bort att man har två öron och en mun, så man måste lyssna mer än vad man pratar. Och det är så där, att när man kommer från mötet med full av energi, tycker att det här var ett fantastiskt möte.
Och så får man reprimand av kvinnliga kollegor.
Och så får man ändå lite sådär, aha, jag gjorde ändå inte rätt. Men det var ju rätt. Hon hade ju rätt i liksom att ja, man kan inte bara kasta ut saker det första man gör och tänker att det är bra.
Liksom, men du minns ju än idag, så att det där har ju präglat dig.
Absolut.
Då.
Absolut.
Jätte. Så det var ju väldigt positivt att du fick.
Men verkligen, verkligen. Och det är därför jag menar att det var kanske det första riktiga jobbet, men där man liksom också ställde sig i leden och insåg att här är det människor som är otroligt duktiga, har bra erfarenhet, mycket idéer, som kan vara tuffa men också är hjärtliga och liksom lären och göra rätt saker och vill att man ska utvecklas och sådär. Så det var fantastiska år. Jag tror jag var det 4 år. Någonting sånt.
De vill i alla fall ha det kvar. Det var ju härligt.
Ja, men precis.
4 år är ganska länge också.
Ja, det var, ja, men det var länge. Och det här bolaget Scandinavisk Mediekonsult och såldes ju sen till Ogilvy.
Just det.
Och bildade Mindshare.
Där har vi det.
Så, men när det såldes så jobbade jag inte kvar på SMK och gick till Mindshare på en gång. Utan då hade jag och en kvinnlig kollega, Annika Almgren, vi drev ett bolag som då Micke Werner var ju grundaren av Scandinavisk Mediekonsult, en otroligt fascinerande person som har gjort massor med spännande grejer, startat Boxer och startat Imagine och gjort massa bra initiativ på olika sätt. En otrolig visionär. Han gav oss i princip det här bolaget att ta hand om, och det hade ett huvuduppdrag, och det var att hjälpa Coop att utforska hur man ska jobba med e-handel.
Just.
98. Så vi hade två uppdrag från Coop. Det ena var att sälja hund- och kattmat. Och det andra var att sälja trädgårdsprodukter. Alltså frön och jord och såna här grejer. Och det var väldigt konstigt uppdrag.
Och nytt. Då.
Det var nytt, för det var så hemligt. Så att Coop, vi hade ju liksom vi hade ju bara en person på Coop som ville att vi skulle göra det här. Och vi hade en budget och vi hade liksom förutsättningar, men det fanns inget team på Coop som vi jobbade med, utan vi gjorde det liksom själva.
Ja.
Så det var å ena sidan häftigt, men å andra sidan var det väldigt konstigt. Men mitt första kreditkort som jag fick i alla fall var från det här bolaget, och aktiebolaget hette Tussan och Fido. Vilket var
kungen bara med Tussan och Fido.
Exakt, det blev liksom paradoxalt att äntligen får man ett kreditkort som man kan representera med, men man kunde liksom inte riktigt så här stoltsera med att det var Tussan och Fido som var bolaget.
Det var inte svarta Amex.
Ja. Men vad jag egentligen skulle vilja säga var på, eller backa lite, det jag fick göra på Skandinavisk mediekonsult var ju det som la grunden för min karriär, tror jag. Att Micke Werner, alltså jag, det här är ju, nu är jag ju 47, så det känns som att man är 147, men när jag började där så var ju liksom inte e-mail och internet barmans produkter och smartphones, utan man skickade ju brev och möttes och lämnade papper och hade overhead-presentationer och sådär. Men jag kommer ihåg när vi fick liksom e-mail och internetuppkoppling på en station, så var jag den som blev liksom internetansvarig. Så jag fick ju lära mig liksom internetannonsering. Vad är det för någonting?
Just det.
Ja, och köpte den första kampanjen på .se. Som sedermera blev Spray. Så det var liksom really early days. Ja, och på något sätt så förstod jag väl då matematiken bakom vad en exponering var. Hur funkade den här liksom processen. Så att del av väl grunden till liksom att jag blev liksom digital person och sedermera liksom jobbat med mycket mer digitala frågor. Och det var väl också det som ledde till att jag fick jobba med den här e-handelsprodukten, för att det var ju ett spännande, det var ju alldeles för tidigt, för folk hade ju liksom inte internet hemma, men det var ju visionärt ändå att man då började testa de här grejerna. Vi hade ju tre saker. Det var det ena här med Coop, och det andra var att vi sålde någonting som heter Postkakan.
Mm-hmm.
Som också var en e-handel. Det var alltså en riktig kaka som man bakade, som man la i en speciell kartong och sen skickade med posten.
Mm-hmm.
Så man kunde liksom skicka en kaka till sin kära mamma eller någonting. Så en riktig kaka. Postkakan heter det.
Mm.
Och det var ju jättehäftigt. Jag tror vi sålde 4 000.
Det måste ha varit nytt då. Det här
ja, det
lever ju vidare
liksom
idag med olika saker.
Ja, men absolut. Så det var jättekul. Men i det skedet så blev jag tillfrågad om att komma tillbaka till Mindshare. Som då liksom var ändå lite närheten av familjen. Även om det var skilt nu efter man hade gått ihop med Ogilvy och startat Mindshare.
Och där var du länge. Berätta hur... Hur det bedrog sig.
Ja, jag startade det där då. Om jag inte minns väl så var det januari 99. Och så var jag där i 5 år.
Mm.
Och det var en fantastisk resa också. Dels för att vi var ett nytt varumärke på en ganska traditionell mediebyråmarknad. Det hade inte hänt så mycket. Så vi var nya, vilket innebär att vi hade en enorm möjlighet att växa.
Uppstickare då?
Vi var uppstickare, vi var en internationell uppstickare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och så var det ju dotcom-boomen. Så det var ju väldigt många företag som hade väldigt mycket pengar som skulle ut i många länder. Och i och med att vi var ett nätverk så fick vi ju väldigt många frågor om att hej, vi ska lansera det här bolaget i 9 länder. Kan ni hjälpa oss? Och i och med att vi då satt tillsammans med Ogilvy som hade liksom hela reklamproduktionen och alltihopa, så hade vi ganska många sådana roliga uppdrag att liksom jobba med. Så jag tror vi gick från 15-16 personer till 55 på de här 5 åren. Så det var en enorm utväxling. Liksom, både med dotcom-kunder såklart, men även med nätverket som bankkunder och vi lokalt bankkunder. Så det var en fantastisk resa. Superkul.
Det måste ha varit lite sömlösa nätter. Det låter tufft att gå från 16 till...
Ja, men så är det ju alltid när man växer så mycket. Men det var...
Vad var din roll när du kom in?
Då var jag digital chef, kan man säga. Jag var väl den enda som jobbade med digitala medier men blev digital chef. Och sen så växte vi ju, så att jag rekryterade ju människor så att vi blev en större avdelning. Och så hade vi, kan man säga, en dotcom-hubb. Det var ju riktning, det var framåt, det var kul, det var glädje, det var liksom hitta rätt människor och köra. Liksom.
Då fick du improvisera och lära dig själv hur du skulle hantera svåra frågor och personal. Och...
Ja, såklart hade vi ju liksom vdn på Mindshare och vi hade ju en ledningsgrupp, så det fanns väl vissa människor att bolla med. Men jag upplevde då att utmaningen var inte liksom generation X-frågor, utan utmaningen var mera vi behöver bli fler för vi har så mycket att göra. Och så hade vi så fruktansvärt kul och så att vi jobbade mycket och, liksom och festade mycket och ja, men vi hade otroligt mycket roligt. Liksom.
Och på de 5 åren hände det ganska mycket, va?
På de 5 åren hände det mycket. Dotcom-crashen liksom var ju en del av det som vi klarade oss jättebra ifrån på grund av att vi hade liksom då lärt oss så mycket om förskottsbetalningar och vi tog inga risker, så vi förlorade liksom inga pengar. Men det gjorde ju att den här hubben gjordes om och vi organiserade om hela Mindshare.
Vad hände sen?
Ja, men sen kom nog växtverken, skulle jag nog säga. På Mindshare, där alla problem började komma. Organisatoriska problem, vi hade ingen riktning, vi hade liksom ingen vision, det var för mycket människor, det var för dåligt ledarskap. Det var liksom en otydlighet vad vi skulle och sådär. Så och då kommer jag ihåg, då var vi 3 stycken som gick UGL-utbildning.
Just det.
Som vi hade liksom pratat om att vi behövde då börja prata om ledarskap.
Tycker du att den är så bra? Man hör ju mycket om den där UGL.
Jag tyckte att den var fantastisk då. Men den var också läskig. För det var liksom min första ledarskapsutbildning. Och den är väldigt tuff. Sådär. Dels så fick man ju svar på varför saker och ting var som de var. När man såg liksom att vissa ledare var så röda att de skulle gå... Gör allt för pengar och vissa var så här och så här uppträdde man själv och du vet det här
förståelsen. Synergin mellan varandra i olika personligheter. Och
jag kommer ihåg vi 3 som gjorde den här, vi var väl 6 stycken i ledningsgruppen då, och 3 gjorde den här för att en ville inte, en hade gjort den och en var nu var. Typiskt sådär klassiskt fel man gör. Men hur som helst, jag kommer ihåg vi ringde på varandra på kvällarna och bara... Har ni gjort den här grejen nu? Liksom, nu börjar man ju förstå. Liksom. Så för mig var det en väldigt så här, wake-up call. Som gjorde att jag slutade. Jag kände att jag kan inte vara med i den här resan vidare. För att jag sympatiserar inte med det ledarskapet som var på byrån. Överhuvudtaget.
Gud vad intressant att det kunde göra sån stor impact på dig och...
Och sen var ju ännu större impact egentligen. Om man, för jag, det var ju nästan som att det var också starten till att jag separerade. Och
men, jag tror det blev gud, liksom
en sån här
impact,
life changer för mig. Så att när folk säger att de ska gå den där så brukar jag bli så här, ja men...
Var beredd på konsekvenserna.
Var lite säker på vad du har för förväntningar innan. Jag var nog lite naiv, men det var...
Ja, man är singel och inte har något jobb.
Jättebra, då kan man gå.
Men vad hände nu? Det var nu du separerade och bytte jobb.
Ja, precis.
Nu hände det mycket i livet.
Ordning, vilken ordning det var. Men det ledde, eller jag vet inte om det hände på en gång. Jag kommer inte ihåg alla datum nu. Men jag vet att nu i efterhand så vet jag liksom att det var där det startade. Känslan av att liksom jag inte hade tillhörigheten på jobbet på det sättet. Och det kanske skapade oroligheter på olika sätt. Det blev väldigt intimt, men så var det. Hur som helst, jag sa upp mig. Jag hade inget annat jobb att gå till. Jag kände liksom att jag måste ta mitt eget ansvar i den här frågan. Och sa väl till mig själv liksom att nej, nu har jag jobbat på mediebyrå. Det är ju liksom 8-9 år om man nu ska se det från Skandinavisk mediekonsulttid och sådär. Jag har gjort allt. Liksom börjat som assistent och jobbat med research och varit projektledarassistent och varit projektledare och varit digital och så vidare. Så jag kände i princip gjort allting utan att köpa tv. Så här, nu måste finnas någonting annat att göra. Och så blev jag uppringd efter en vecka av Aegis-koncernen då, Karat.
Just det.
Och Visium, och frågade mig om jag ville jobba där.
Du fick inte vara ledig så länge.
Nej, och jag, det som lockade mig då var ju att det jag skulle, och det jag hade ansvaret för var ju att bygga deras digitala erbjudande. Mm. Så det var liksom inte att jobba på Karat.
Just det.
Sen med facit i hand så var ju första året att jobba på Karat som medierådgivare, digital medierådgivare. Men i hela den här resan så handlar det om att bygga det digitala erbjudandet inom Aegis. Och det var både att försöka få ihop de olika bolagen som Aegis ägde.
Just det.
Och ha det digitala perspektivet på hur Lentus var, hur Dist var som var en ungdomskommunikationsbyrå. Och vi köpte Farfar som var en framgångsrik webbyrå. Vi köpte Suddenly Stockholm som då inkorporerades i Visium-affären. Och Visium hade ju köpt Rocket Science. Så att det hände väldigt mycket under den här perioden. Och då lanserades det här virtuella varumärket Isobar. Vi köpte också en sökmotorskonsult som idag är iProspect. Och vi lanserade då det här virtuella varumärket Isobar. Och det var jätteroligt, för då kände jag så här, men det som är spännande med den digitala marknaden är ju att det är inte mediet, det är inte kanalen, utan det är helheten. Det är liksom hur människor beter sig, sök är jätteviktigt, det är viktigt hur annonserna ser ut för att det funkar inte annars och så vidare. Så hela det här pusslet...
Det ska vara tilltalande hela vägen,
ja, men både precis.
Budskap och...
Ja, att datan ska fungera med vad är det vi får ut av det här och de kreativa idéerna, liksom, vad är det som gör att vi får uppmärksamhet och hela den här kedjan var det som var spännande. Så det var en jätterolig resa att vara med på. När jag liksom var då digital chef för Karat. Och vi gick från 2 till 10-15 personer. Men vi var också Isobar ansvarig. Och där hade vi ju liksom inget erbjudande till att vi då köpte Farfar och Suddenly. Och den här sökmotorskonsulten och sådär. Så vi var ju från 2 till 75 personer under de här 4 åren jag var där. Som då enkom jobbade med det digitala erbjudandet. Men vi köpte en sökmotorskonsult som hade den dåtida, skulle jag vilja säga, sökmotorskonsultupplägget. Det vill säga två tekniker och optimerare och 15 säljare.
Just det.
Som då sålde. Och det här var ju liksom, det var en viktig strategisk utgångspunkt för oss, för att vi såg att sök växte och det är en viktig affär, men det här bolaget som vi då köpte var...
Och nu är vi på 2003 i alla fall, när du började där, eller någonting sånt. Så det var ganska nytt det här också då.
Nu är vi på 2005.
2005, ja, ja, men det var ändå fortfarande kanske inte så långt gångigt då med SEO och...
Nej, men så var det ju, liksom, absolut. Men hur som helst gjorde vi om det här bolaget. Jag åkte till USA då för att iProspect fanns i Aegis-nätverket. Så jag åkte och bodde hos en av grundarna där och lärde mig hur de gjorde när de var 10 pers. Sådär. Vad är det vi ska göra? Liksom? För att jag vet att det här är viktigt och nu har vi ett bolag, men vi tror att strukturen är fel. Vi kan inte ha 160 kunder på kundlistan som köper ett abonnemang för 10 000 och får noll leverans. Liksom, utan vi måste tänka om. Och det i sig kanske hade fungerat, men det var ju mer baserat på att vi var Aegis och Isobar och Karat och jobbar med de här kunderna. Vi måste liksom få den affären att fungera. Så det var ju otroligt spännande att liksom få hänga med dem och komma hem och säga, ja, men det är det här vi ska göra. Men någonstans så stod väl månen och solen rätt. Så hände det lite saker på Aegis där vår nordiska chef slutade, Patrik Ståhle. och började jobba på AGC Asien och det blev liksom en rotation i det här mandatet eller uppdraget som jag kände att nej, men nu är det dags att göra någonting. Och precis då blev jag uppringd av Acom som frågade om inte jag ville starta ett interactive-bolag inom Acom.
De kom på helt rätt.
Ja, men det var, ja, precis, alltid, man måste ju plantera, vet ju du som jobbar med rekrytering, man måste ju plantera lite frön här och där för att de ska växa. Så det hade jag väl gjort också, och det var väl därför de ringde till mig och visste att jag hade den här drömmen eller så. Men hur som helst fick jag presentera en idé vad jag ville göra tillsammans med Acom, och då gjorde jag det. Och då föddes Wisely. Och det var superspännande. Det var ju en mix av vad jag hade jobbat med i hela tiden, men också av vad Isobar egentligen var. Det vill säga att vi tog sökleveransen, vi tog medierådgivning, vi tog produktion. Liksom, och så sa vi, det här är ett erbjudande. Borde inte vara så svårt. Att, istället för att en kund ska ha en affiliatebyrå, en sökbyrå, en webbyrå, en reklambyrå, en mediebyrå och så vidare. Så skulle vi kunna leverera det här som en paketerad tjänst. Så det var ju en ganska enkel hisspitch. Liksom.
Men det var svårare att kanske packa ihop det och få det att funka som självspelande.
Ja, men så är det ju. Så kanske det var. Acom ägde ju vid det här tillfället Biscuit. Så när jag startade så fick jag ju liksom, och Acoms idé var ju att hjälpa entreprenörer med nätverk, med plats, datorn, ekonomi, garanterade viss lön under ett visst antal månader. Och sådär. Så att min resa var ju att jag fick ju sätta mig på Biscuit och börja där. Liksom. Så då fanns det ju en del naturliga kopplingar både till min erfarenhet som jag hade inom mediebyrå och deras verksamhet och sådär.
Så du hade lite inkubator?
Jag hade jättebra inkubator. Så Wisely var ju också en så fantastisk resa med att få rekrytera alla människor och få bygga upp ett nytt team och med en ny story. Och
hur många blev ni? Vad omsatte ni? Vad lyckades ni med?
Vi var väl 25 stycken när jag slutade. Vi lyckades väl sätta ett nytt varumärke på
byråmarknaden. Ja. Vad hände sen? För nu det har köpt upp i olika konstellationer,
ja, det som hände var ja, den Acom hade då köpt Biscuit. Och då hängde jag med i den affären, så att jag lämnade också Acom.
Just det.
Och då bildade vi liksom Biscuit Wisely-koncernen. Det ena ledde till det andra och sen var det ju sorgligt i sig att lämna 25 personer. Ja. De är liksom superduktiga, både Biscuit och gamla Wisely-gänget. De heter väl Biscuit Havas nu. Men jag hade bestämt mig innan att jag skulle vara ledig ett halvår liksom, och inte hoppa på någonting nytt. Är det så att jag egentligen är bra på att bygga upp någonting, men jag är inte bra på att förvalta det? Är det så att jag liksom inte fixar den politiska resan när det blir,
när det svänger?
När det svänger eller när det ställs högre krav eller vad det är för någonting. Så det var,
vad kom du fram till när du hade idisslat lite grann?
Nej, men då kom jag fram till att jag kanske måste vara ödmjuk inför och försöka titta på det jag tror att jag är bra på. Och då hade jag väl liksom lite siktet inställt på två vägar. Det var så antingen få en roll i ett större bolag där du har mandat att göra det du tror är rätt att göra. Eller att starta ett nytt bolag igen, men inte göra en Wisely-kopia då, för det var liksom, den är ju redan gjord och jag kan inte göra samma sak igen. Och sådär. Men jag blev i alla fall uppringd av The Mindshare nordiska chef, och eftersom jag hade träffat 40 personer i ens nätverk så var det ju liksom nummer 41. Det var inte så här att jag tänkte att wow, nu händer det, utan det var en lunch.
Just det.
Precis som alla andra luncher. Och vid slutet av den här lunchen då så berättade han att då Mindshares vd hade sagt upp sig och frågade om jag var intresserad liksom.
Vill du komma hem igen?
Ja, men det var inget enkelt beslut. Men i min egna spaning då så var det ju så här, men är det någon gång som det är intressant att jobba med en internationell byrå, så är det ju nu.
Mm,
och vi ägs ju av VPP. Mm. Och VPP är ju i världens största kommunikationskoncern. Mm. Och börjar vi titta då på att 50% av de medierna som vi konsumerar idag är ju amerikanska. Det är ju liksom Instagram och Facebook och Google och så vidare. Då inser man ju plötsligt att vi är deras största kunder. Mm. Vad häftigt.
Just
borde inte det ge våra lokala kunder
något mer,
fördel, om vi liksom tar fram det?
Jag är glad att jag har så litet bolag och inte så mycket huvudvärk som du. Men å andra sidan är jag också imponerad av dem som har så stora roller, för jag vet ju själv att man ligger och är rädd eller ledsen eller orolig över saker och ting som i dina ögon säkert är så himla små. Så jag tänker, gud, undrar hur det är att vara på den positionen för så mycket större intäktskrav och massa personal och svårigheter.
Fast jag tror att det är exakt samma sak.
Tror du?
Ja, jag tror inte att det är så stor skillnad, för att Om du är en människa med liksom någon form av hjärta, så det är ingen skillnad på frågan.
Kloka ord som kanske avslutar våran podd idag. Jag tackar så hemskt mycket för att du kom hit och deltog i podden. Du är en inte bara digital och klok, men också en jättetrevlig person. Jag är så glad att jag fick förtroendet att ha dig med idag.
Ja, tack så mycket. Det var roligt.
Och tack till alla ni som har lyssnat, och ha en trevlig dag. Och med det tackar vi Kenneth Danielsson för att han hade förtroendet att vara med i våran podd. Och ha det gott allihopa, och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.